När ni ber ska det inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och tack för att du har utgjutit din heliga ande över oss. Så att vi får del av för förståelse av vem du är. Jag ber er att du kommer och hjälper oss att förstå ditt ord. Jag ber om din hjälp att förklara det. Kommer din heliga ande och hjälp mig att förklara ditt ord på bästa sätt. Och hjälp oss alla att förstå det så som du vill att det ska förstås. Kommer din heliga ande och hjälp oss. För vi behöver din hjälp. Utan din hjälp så förstår vi inte vad du vill säga oss. Utan din hjälp så är vi för trögtänkta och för träskalliga för att ta till oss vad du vill ha sagt. Men tack för din hjälp som hjälper oss att ta till oss. Hjälper oss att förstå. Kom ge oss den idag. Och hjälp oss att kunna be rätt. Så som du vill Herre. Amen. Det är uppbyggt så här lite. Att först så säger Jesus en sak man inte ska göra. Hur man inte ska göra. Sen säger han hur man ska göra. En sak man ska göra. Alltså be inte som hycklarna. Utan gå in i din kammare och be. Sen säger han en till sak som man inte ska göra. Be inte tomma böner. Och sen säger han en väldigt viktig sak. Det som på något sätt är det viktigaste. Er fader. Och vad som handlar om, vad det handlar om. Men det börjar med när ni ber. Det är inte om ni ber. Eller utifall att ni skulle be. Utan när ni ber. Det förutsätter att vi kommer att be. Och be, det gör ju till och med ateister ibland, hör jag säga. Så att alla ber. Men när vi ber. Det är en självklarhet för Jesus att vi kommer att göra det. Och det är en självklarhet både det här med givande och bön och fasta. Det är självklara saker för Jesus. Så när vi ber, när jag ber, när du ber, då vill Gud att vi gör på vissa sätt och inte på andra sätt. Han vill framförallt att vi inte ska be som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger er, de har fått ut sin lön. Var inte som hycklarna. Det är en fara. Det är en fara i vårt liv som kristna att vi gör det för att synas. Om vi är troende så är det så farligt att vi börjar hyckla. Vi börjar spela teater för att få applåder. Och det är ju ännu mer farligt om man står här uppe och alla andra kollar på en. Då finns det en stor fara att man börjar göra det för att bli sedd. Men det gäller ju allt vi gör. Allt det goda vi kan göra finns det en fara att vi gör det för att bli sedda. Att folk ska se oss och det är därför vi gör det goda. Och i Matteus 6:1 som inleder det här stycket kan man säga. Så säger Jesus här, akta er för att utföra goda gärningar. För att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. Det här måste vi akta oss för. Jag måste akta mig för det här. Du måste akta dig för det här. Om hyckleriet, att vi spelar någonting, smyger sig in, så förstör det vårt liv med Gud. Och kvar blir bara någonting som ser ut att vara ett liv med Gud. Men det är utan innehåll. Om jag bara ber för att bli sedd av andra, Då är det inte äkta bön. Då ser det bara ut att vara bön. Och Jesus går många gånger till rätta med sin tids framstående ledare. För hur de förhåller sig till det här. I Matteus 23:5 så säger Jesus så här. Han talar om fariseerna och de skriftlärda. Som var de professionella och ledarna på sin tid. De var de som på något sätt fanns där och kunde Bibeln. Det var de som var föredömen för folket i hur man skulle leva rätt och riktigt. Han säger så här. Och alla sina gärningar gör det för att människor ska se dem. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen i festmåltiderna och de främsta platserna i synagogan. De vill gärna att folk ska hälsa på dem på torget och kalla dem rabbi. Men låt ingen kalla er rabbi, till en är er mästare och ni är alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden för er fader, till en är er fader, han som är i himlen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare, till en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var är den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Alltså, det här är en fara för särskilt de som vill vara överlåtna, som vill gå längre i sin tro. Om man är proffs och får betalt för det, som jag proffs, men i alla fall om man får betalt för det, eller om man är ledare i kyrkan, så är det en extra stor fara, en extra varning. De fariseerna och skriftlärda, de var de som kunde det här, och de sökte bli upphöjda, sökte bli sedda av alla människor. Men det, inför Gud så är det ingenting värt. För du gör det inte för hans skull. Och i slutändan så har vi fått ut vår lön. Jag står här för att människor ska se mig. Människor ser mig. Och sen är det slut med det. Men om jag gör det för Guds skull, då får jag lön hos honom, av honom. Både här på jorden och sen i himlen. Men gör vi allt saker för att bli sedda, då har vi fått ut vårt, det vi får. Då får vi inget sen. Jag kan ta en liknelse. Vill du prata med en, med, om vi säger så, kungen i Sverige, eller en kung i ett annat land, vill du prata med kungen för att bli sedd tillsammans med kungen? Åh, här står jag med kungen. Åh, kolla på mig. Jag kommer till kungen och pratar med kungen. Då är det fel inställning. Och då är det inte äkta bön. Vad säger Jesus istället då? Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Det bästa botemedlet mot hyckleri, mot att på något sätt få det här att vilja se, att vilja bli sedd, det är att göra saker för Gud när ingen annan än han ser. Det som jag gör hemma i mitt rum när ingen annan av er ser, det är på något sätt det viktigaste för mitt liv med Gud. Det du gör när ingen annan än Gud ser, det är bland det viktigaste du har i din gudsrelation. Det som inte gör, du gör för att folk ska se, eller nu när du har möjlighet att visa upp dig. Och Jesus uppmanar oss att göra saker när ingen ser utom Gud. Det är som att du kommer inför kungen, men det är ingen annan som ser att du gör det. Det är bara han som vet det. Och då kan ju kungen här, han vet att du inte kommer för att bli sedd och prisad av människor. Han vet att du kommer för att bara hans skull, för att prata med honom. Och då blir det tydligt att det inte är för någon annans skull än hans skull som du kommer inför kungen. Och det gäller bön med. När jag är själv och är ensam med Gud, då blir det tydligt för både för mig och för Gud att jag kommer inför honom för hans skull. På ett helt annat sätt än man gör det inför människor här. Inget om er som ber högt här. Jag hoppas och tror att ni har goda intentioner och inte vill visa upp er. Men det finns ju en fara med det. Det finns en fara när jag står här och predikar att jag vill visa upp mig. Vi ska inte sluta be i församlingen. Men vi ska be av rätt anledning och rätt motiv. För att hjälpa och stötta varandra i tron. Inte för att visa upp oss själva. Då blir det så snabbt fel. Och Jesus, han är ett föredöme i det här. Jag kan läsa i Matteus 14 och 23. Sedan gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Och när det blev kväll var han helt ensam där. Jesus, som är vår förebild i allt, är även en förebild i det här. Han drog sig undan, gömde sig på ett berg för att vara med sig själv, vara ensam och be. Be till sin far i himlen. Och det är ett föredöme också för oss. Och han gjorde det inte bara en gång. I Lukas 5 och 16 så står det så här. Men han drog sig undan. Men han drog sig ofta undan till öde trakter och bad. Jesus sökte inte ensamheten bara några gånger, utan ofta. Och vi tänker den här bilden. En romantisk middag med någon du älskar. Någon som du är gift med eller är förlovad med. Är det bäst med kompisar? Bjuder in kompisar till den middagen? Hur skulle det kännas om du liksom ska sitta där och ha en romantisk middag och sen sitter två av dina bästa polare också jämte? Jag vet inte riktigt hur den romantiska middagen skulle kännas för personen du försöker uppvakta i alla fall. Det blir en helt annan skillnad än bara två personer. Det är ett mycket större uttryck för kärlek och tillgivenhet. Än om jag tar med mig massa andra, för då kan det blir lite av en show då på något sätt. Och Gud är inte ute efter en show. Han är ute efter en gemenskap med oss. Vidare så går vi vidare med ännu ett sätt som Gud vill att vi inte ber på. Och när det ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att det ska bli hörda för sina många ords skull. Det här är en till fara som kan möta oss. En fara att vi ber tomma böner. Vi säger en massa ord för att få något av det. Och det är en fara att vi luras att tro att orden i sig själva har makt. Och att desto fler ord vi upprepar, desto troligare är det att vi får bönesvar. Så är det inte riktigt. Det är så hedningarna tänker. Så som folk som inte känner Gud tänker. Vi kan ta ett exempel ifrån första kungaboken 18 och 25. Där Elia möter Baalsprofeterna. Elia sa det till Baalsprofeterna. Välj ut åt er den ena tjuren och gör den i ordning. Ni får välja först eftersom ni är fler. Åkalla därefter i Guds namn, men tänd inte elden. De tog den tjur som han gav dem och gjorde den i ordning. De åkallade Baals namn från morgon ända till middag och ropade: Baal, svara oss! Men inte ett ljud hördes och ingen svarade. Och hela tiden dansade de omkring altaret som han hade byggt. När det blev middag retades Elia med dem och sade: ropa högre, visst är han Gud. Men han kanske sitter försjunken i tankar. Eller så är han upptagen eller på resa. Kanske sover han. Men då kan han väl vakna. De ropade ännu högre och ristade sig som de brukade med svärd och spjut, så att blodet rann på dem. När det blev eftermiddag greps de av profetiskt raseri och höll på ända tills dess det var tid för matoffret. Men inte ett ljud hördes. Ingen svarade. Ingen tycktes heller bry sig om dem. I religioner så är det så lätt att den här tanken kommer in. Det är en ganska självklar tanke. Säg dessa ord så här många gånger så svarar Gud. Eller säger du det mer så svarar han oftare. Ju mer du säger, desto oftare svarar Gud. Ber så här många gånger om dagen. Säg de här bönerna så här många gånger i veckan. Ber så här många gånger om året. Säg de här bönerna vid de här tillfällena. Det finns på något sätt i yoga, där man ska upprepa, göra saker, och så upprepar man en bön hela tiden. Och desto mer du gör av det, desto troligare blir det att du får det du längtar efter eller vill. Eller andra, du ska be och säga vissa ord, för att orden i sig har sån kraft. I Lukas 20:47 så står det så här om fariseerna också, som Jesus många gånger går till rätta med. De äter änkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner. De ska få så mycket strängare dom. Den här varningen med tomma ord och tomma böner, det gäller oss kristna också. Vi kan be tomma böner. Vi kan be utan att tänka på vilka ord vi använder eller vad de betyder. Om jag skulle be Ave Maria 25 gånger för att få bönesvar. Det kan vara lite samma sak. Man tror att orden i sig gör att jag får ett resultat. De här bönerna får det här resultatet. Jag ska be dem så här många gånger, för då är det klart. Samma sak kan Fader vår bli. Om jag ber Fader vår utan att be till min far i himlen och verkligen mena vad jag säger, då blir det som att det blir tomma ord. Och hur många gånger jag än ber dem, så har de inte någon effekt. För bön handlar inte om att upprepa tomma ord. Det handlar om att lägga mening i orden och tala med Gud, till Gud. Och att tro att mängden ord, eller mängden bön, eller vilka ord vi använder, kommer ge oss svar i sig. Det handlar mer om kontroll, och försöka få kontroll på Gud, få vad vi vill ha av honom. Om jag skulle försöka använda Jesu namn, jag säger, ja Gud, ge mig det här och det här, ge mig en bil i Jesu namn, så kan jag nästan använda Jesu namn som en trollformel för att få det jag vill ha. Om jag glömmer bort att Jesus är en person, då ber jag tomma böner. Han är inte ett ord vi ska säga för att få svar på det vi ber om. Han är en person. Och vi ber till en person. Vi ber inte för att få saker, utan för att prata med Gud. Och om jag skulle använda Jesus på det sättet, skulle jag hålla på med trolleri mer än bön. Om jag skulle be med ord bara för att orden skulle få effekt, så kanske jag håller på med trolleri och inte bön. Och vi är inte uppmanade att hålla på med trolleri. Det är ju fel och synd, och det går Gud till rätta med gång på gång. Vi ska be, mena vad vi säger. Samtidigt så ser vi i Bibeln exempel på, som vid ett tillfälle när Jesus ber i Lukas 6:12. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud. Man kan be länge, man kan be en hel natt, och det är rätt och riktigt och gott. Sann bön kan vara lång bön, om den inte är tom, vill säga, för då spelar det ingen roll. Lukas 18, det Jesus säger en liknelse till sina lärjungar för att uppmana dem att be. 18:1 så säger Jesus här. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sade, ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sade, hör vad den orättfärdiga domaren säger. Skulle du inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom natt, dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till den. Jag säger er, Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden? Nu måste vi vara noga här och understryka att Gud inte är en orättfärdig domare. Och det är många gånger den inställningen som gör att bön blir fel. Man kommer till Gud som han är någon som håller inne på saker och inte vill ge det. Så då ber man och ber och tjatar tills han ger oss. Men Gud, han är en god far som lyssnar tåligt till oss. Utan att tröttna lyssnar han till oss. Och det är så att han vill att vi ber också. Att vi kommer gång på gång till honom och ber utan att tröttna. För han lyssnar på oss. Han hör oss. Han sitter inte bara inne med allt och håller det tills vi har bett tillräckligt många gånger. Och då ger han det. Han är god. Han ger oss livet utan att vi ens har bett honom om det. Och det är sann bön. Återkommande bön, att be om och om igen, det kan vara sann bön. Men ber jag bara för att få och be en viss mängd och be tomma ord, då är det inte sann bön. Jesus, han upprepar det så många gånger. Vid ett ställe, till exempel i Getsemane, så står det så här: då lämnade han dem, gick åter bort och bad en tredje gång med samma ord. Jesus använde ibland samma ord när han bad till Gud. Vi kan använda samma ord flera gånger när vi ber till Gud. Men inte orden i sig som gör det. Jag kan säga flera saker till min fru. Jag kan säga jag älskar henne flera gånger. Men inte ordet i sig som gör kommunikationen, utan vad det ligger i ordet. Och då är så med äkta och sann bön också. Sann bön kan vara samma ord som du använder dag efter dag, men det ska vara innehåll och mening i dem, inte bara orden i sig. Då kan man säga hej, hopp, faller, ro, det spelar ingen roll, eller Gud far i himlen. Menar jag inget av det, så har det inget av det betydelse, förutom att du kanske får en strängare dom för att du utnyttjar Guds namn till ingen nytta. I Uppenbarelseboken 4:8 så står det om lovsången inför Guds tron. Det står det så här: vart och ett av de fyra väsen hade sex vingar, och det hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger det utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. Upprepning i sig är inte något fel. Är det fullt med mening, är det gott. Men så fort det blir tomt på mening, blir det fel och dåligt. Lovsång kan hålla på och upprepa saker. Det sker ju inför Guds tron, som vi läser här. Men när det blir tomma ord, när det inte ligger någon mening i orden längre, då är det inte längre bön. Och då är det inte längre lovsång heller, om det är tomma ord vi sjunger. Paulus uppmanar oss i Efesierbrevet 6:18. Säger han så här: gör detta. Han pratar om Guds rustning tidigare, att ta på sig Guds rustning. Under ständig åkallan och bön, och be alltid i anden. Vaka därför, håll ut i bön för alla de heliga. Paulus uppmanar till ständig bön, till ständig åkallan och bön, att alltid be i anden. Men bön med tomma ord som är ständigt upprepande, det är inte sann bön, utan bara ett försök till kontroll, eller att man lurar sig själv. Det är inte kommunikation om jag bara säger ord utan att tänka på vem jag pratar med. Sann bön kan vara ständig, ett ständigt samtal med Gud. Men så fort jag säger ord utan att mena dem, så är bön inte längre bön. Inte sann bön. Och grunden till bön, det är vem vi talar med. Som uppmaningen säger i Matteus 6:8. Var inte som det. Alltså de som rabblar tomma böner i hopp om att de ska få svar. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Här kommer vi till grunden till all bön. Till all vår bön. Det är fadern, er fader i himlen. Han är grunden för all bön. För det är med honom vi talar. Om vi inte tänker och menar orden vi säger, då säger vi någonting med munnen. Det blir bara som en stamning som inte har någon betydelse. Det blir inte kommunikation med Gud. Men menar jag vad jag säger och talar till Gud, då är det bön. Sann bön. Och vi behöver veta att vi har en god far som vill ge oss gott och vill oss väl. Han älskar oss. Han älskar till och med sina fiender. Han älskar alla och vill gott för alla. Och han vet vad vi behöver redan innan vi ber om det. I Matteus 6:31 så läser vi mer om vad som på något sätt ska genomsyra oss i vår bön. Gör er därför inga, inte bekymmer. Och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi ha klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Att leva som kristen handlar om att söka Gud. Söka hans rike, hans rättfärdighet. Först. Och det innebär ju att vår bön inte heller ska handla om något annat än det. Att söka Gud först. Att söka hans rike först. Att söka hans rättfärdighet först. Det är det som ska genomsyra vår bön. Det är det som vi ska göra först. Inte sträva efter allt det andra. Hamnar det allt det andra före Gud, då är vi på fel väg. Men först och främst Gud. Om vi i vår bön inte söker Gud först och hans rike, hans rättfärdighet, då har vi missat det väsentliga. Och då behöver vi lära känna Gud bättre. Förstå vilken god far han är för oss. Förstå vad han har gjort för oss. Förstå den kärlek han har till oss. Som gör att han offrar sitt liv. Offrar sin enda son för vår skull. Den kärleken är Guds kärlek till oss. Och det är den kärleken som ska påverka och förvandla oss. Och om den kärleken, om vi förstår det. Och lär känna Guds kärlek till oss. Och vem Gud är. På ett äkta sätt. Då kan vi inte annat än sätta honom först. För han är ju störst, vackrast, bäst. Och han vet mer än vad vi själva vet. Vad vi behöver. Vad vi behöver. Vad vi vill och vad vi behöver. Och han har bättre koll vad som vi är gott för oss. Han vet vad vi behöver. Han vet vad vi vill. Men han vet vad som är bäst också. För oss. Och det är inte alltid samma sak som vad vi ber för. Det är därför vi inte får bönesvar, tror jag. För att Gud vet bättre vad vi behöver än vi själva. I Filipperbrevet 4:6 så säger Paulus här: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Och ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är lite motsägelsefullt på ett sätt. Er fader vet vad ni behöver. Men vi ska fortfarande berätta vad vi längtar och önskar för honom. Gud vet ju redan allt. Men är du oroad? Har du bekymmer? Dela det med Gud i bön. För då kommer du kunna få frid. Du kan du lämna över dina bekymmer. Lämna över din oro till Gud. I vetskap av att han är en god far. Han tar ansvar för dig. Han tar ansvar för att du får det du behöver och längtar efter. Bön handlar först och främst om Gud. Han har oss, omsorg om oss. Han känner våra önskningar. Men vi kan få överlämna vår oro till honom i bön. I Matteus 7:7 så säger Jesus så här: be och ni skall få. Sök och ni skall finna. Bulta och dörren skall öppnas för er. Till var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda att förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Grunden för våra bönesvar är att vi har en god fader i himlen. Det är inte hur många gånger vi ber som är grunden för våra bönesvar. Det är inte hur många gånger vi upprepar samma ord som gör att vi får bönesvar. Det är att vi har en god fader i himlen som känner alla våra behov. Det är grunden för bönen. Vår far i himlen. Och när det talas om tro i bön, så handlar det kanske inte framförallt om att vi ska tro så hårt att vi kommer få en sak, utan en tro på en stor Gud som är god. En Gud vi kan ha förtröstan på och lita till, att han är så god att han kommer ge det som är gott åt oss. Det handlar tro om. Tro handlar om att vi har en tro och förtröstan på en stor Gud som är god. Sen kommer, jag tänkte be med er. Låt oss avsluta med den bönen som Jesus uppmanar oss att be med. Med Fader vår, det kommer upp här. I Matteus 6:9. Det var så här han ville att vi skulle be. Han uppmanar oss att be med de här orden. Men kan du inte mena dem i hjärtat, så var tyst. Då är det bättre att du väntar. Men känner du att du kan be de här orden, så be. Så skall ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Det är den bönen som Gud vill att vi ber till honom. Och lägg märke till vad började med: vår Fader som är i himlen. Det är grunden för bön. Vem vi ber till. Vem som är vår gode far. Det är grunden för all god bön. Vår gode fader i himlen. Och sen kommer det andra. Efter det. Men det börjar med vår far i himlen. Han som är god, vill oss gott. Nu vill jag be en tillgång med er innan jag avslutar predikan. Tack Herre för att du är en god far för oss alla. Tack att du älskar oss var och en, hur vi än ställer oss till dig. Även om vi skulle hata dig skulle du älska oss. Du älskar oss var och en. Och du är en god fader som vill vårt bästa. Tack för att vi får be till dig. Tack för att du tåligt lyssnar till oss. Tack för att du vet vårt bästa. Och tack för att du ger oss vad som är gott för oss. Herre, vi sörjer över de lidande vi får gå igenom här på jorden. Men hjälp oss att få en liten gnutta mer förståelse över att det härliga som väntar är så mycket större än det jobbiga vi går igenom här. Hjälp oss att få en större förtröstan på att du tar hand om oss. Så att vi kan slippa oron och lämna orossakerna till dig. Herre, bevara oss från att be för att människor ska se oss. Bevara oss från att be tomma böner utan att mena vad vi säger. Bevara oss från att söka kontroll av dig. Bevara oss från att försöka få saker av dig mer än att söka dig själv. Och låt oss få lära oss äkta bön. Tack för att du lyssnar på oss. Tack för att du är en god far. Tackar dig för att du har omsorgen var och en av oss. Tackar dig för att du fostrar och hjälper oss på rätt väg. Tack gode Gud. Amen.